Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
För mig tar det väldigt mycket energi att skapa en rätt. Det är ju väldigt mycket ångest i det. Folk tror att det är glädje, men det är fan ingen glädje liksom. Det är bara ångest.
Han är en av få kockstjärnor vi har i Sverige, men han är ännu inte i alla fall stjärnkock och verkar inte heller ha någon utpräglad ambition om att bli det. Så vad drömmer då Tom Sjöstedt om? Han som lagat Nobelmiddagen 2 år i rad, vunnit i princip allt som går att vinna i matlagning som årets kock och OS och som drivit en helt fullbokad krog i 8 år. Ja, det ska vi försöka dyka ner i om en stund. I övrigt kan sägas att hans krog heter Lilla Ego, ja precis som i Kantlåten. Att hans syster heter Sofie Sarenbrant, även känd som Värvet 328. Och att vi ser honom som domare i tv-formatet Sveriges Mästerkock. Och att han nu står inför att berätta allt om relationen kött och grönsaker. Samt huruvida han önskar att landets enda trestjärniga krog går plus rent ekonomiskt. Här är Värvet nummer 476 med Tom Sjöstedt. Jag upptäckte att den vanligaste googlingen efter ditt namn, alltså det är så här, Tom Sjöstedt, vet du vad det är förut?
Nej, du har ju... nej, Tom Sjöstedt, nej det vet jag inte.
Längd.
Längd?
Ja. Jaha. Vad klockar du in på? 1,90?
Nej, jag gör ju inte det. Mm. Jag vet inte, jag 1,89 står i passet. Ja. Okay. Jag vet om det stämmer. Jag var ganska lång när jag var ung och jag gillade inte det liksom. Så jag försökte ju krympa mig själv genom att gå så här. Jag försöker krypa upp som Quasimodo lite grann liksom, att försöka, jag vill inte bli lång. Alla mina kompisar är ganska korta, så det var ganska jobbigt att sticka ut. Så att, sen har jag fått jobba med det liksom, att försöka sträcka ut ryggen igen, för att jobba som kock och vara kutryggig och vara det i grunden och botten. Eftersom jag försökt bli kutryggig under många år liksom, i uppväxten, så vart jag nog bara 1,89.
Ja, okej.
Och jag kör ju ångrejs och in i bomber att inte jag sträckte på mig och försökte skaffa mig en riktigt bra hållning istället för liksom att göra mig mindre och kuta ihop mig. Och jag vet, det var bara min mormor då på den tiden som var på mig och frågasatte, inte mina föräldrar. Men du måste ju sträcka på dig, du är lång och ståtlig. Bara, nej för fasan, jag är för lång, det här känns inte bra, jag vill bli kortare.
Ja, okej, men du känns ju inte som en blyg person.
Nej, men det gör jag kanske inte. Men jag har alltid varit extremt blyg.
Okay.
Alltid från sen jag varit liten. Och jag är blyg fortfarande idag. Men det är lite grann från vilka sammanhang och så lite grann.
Du döljer det väl?
Ja, jag döljer det väl. Jag har blivit proffs på det liksom. Så det, men, nej, men jag har alltid varit blyg och alltid tyckt det varit jättejobbigt. Och så här liksom. Och då har man ju tagit ut det i andra sammanhang. Typ av klassens clown. Man ser ju till att prata jättemycket roliga timmen. Det var ju liksom min grej. Att, och oftast när man är så pass blyg som jag har varit, är det ju att man kanske pratar mer och kan aldrig sluta bland.
Överkompensera på något
lite
sätt.
Lite så liksom, absolut. Mm. Och ja, så att... men vissa som ser igenom det ser man ju att man är lite blyg, men vissa tror att man är väldigt så här utåtriktad. Ja. Det är jag fan inte, kan säga det.
Åh fan. Ja. Men du har ju valt väldigt dumma, eller kock hade du ju kommit undan med, men det här, ja, med tv är ju, det kanske inte är...
Ja, men det är ju väl lite samma sak det där med klassens clown-grej. Jag har ju tänkt på det liksom, ifall vi skulle komma till det idag. Det är ju första gången faktiskt jag har legat och tänkt på det, för att det är nog samma sak lite så här som stand-up comedy. Jag tror många av de här är kanske jäkligt blyga indirekt, men det är så där får man chansen att stå på en scen, inga frågasätt, och man kan bara blaja på. Och det är lite med så här tv också. Det är svinkul med tv, jag älskar det. Men det är ju ett martyrskap i det. Allt annat runt omkring tv, den här kändisgrejen att folk känner igen på stan. Alltså det är så jobbigt så jag håller på att krevera. Jag kan gå omväga liksom. Om du skulle eventuellt bara låtsas höra mitt namn någonstans. Eller du vet så här, att jag tycker det är jättejobbigt.
Ah,
wow. Mingelfester. Mingel. Alltså du vet, mitt hjärta klappar. Jag får så ont i magen. Jag pallar inte med det liksom. Alltså, det, jag får ångest.
Men du måste väl utsättas för det ganska ofta med tanke på att du är liksom, ja, men du sitter med i olika jury.
Ja, ja absolut. Liksom. Men då hänger man med kanske en liten krets liksom, som man känner. Och jag är inte sån direkt som rör mig så mycket. Utan då sätter jag mig gärna en soffa liksom, med ett par groggar och lite öl och en shot. Liksom, och sen sitter jag där.
Men om jag hade stoppat dig och sagt så här, fy fan, råbiffen jag käkade hos dig på Gris för 5 år sedan. Ja. Satan, vilken grej det var. Då hade du blivit obekväm.
Nej, det hade jag inte. Utan jag blev själv jätteglad. Men jag blir lite så här paralyserad i alla de här lägena. För jag liksom räknar aldrig med någon ska liksom varken känna igen mig eller säga någonting. Utan jag blir alltid chockad. Men självklart, av beröm så blir man ju alltid glad. Alltså det är ju, så är det ju. Det är ju, jag är ju, man är ju inte mer människa. Så att nästa gång du ser mig springa omkring här så kan du stoppa mig och ta det.
Ja, jag tänkte prata om den där råbiffen sen.
Ja.
I och för sig. Men... okej. Okay. Ja, vad intressant. Men så ifall någon vill känner igen dig från TV4 och vill ta en selfie, då det är jobbigt liksom.
Ja, men det är jobbigt. Men jag ställer självklart upp liksom, i det mån att det funkar. Och är man på krogen och jag står där och jobbar och någon vill ta en bild, inga problem överhuvudtaget. Men folk som vill skicka sådana, att snälla, kan inte du skicka liksom ett videomeddelande hit? Och kan inte du göra liksom, alltså det går inte liksom. Jag får ju så här, jag vet, memo-grejer och sånt där. De försöker få med en där och det går inte. Jag skulle aldrig, jag klarar inte av det liksom. Alltså det jag funkar inte så liksom. Så det, men jag gör mitt bästa med det här.
Ja.
Men jag måste bara säga ändå, just det här med tv och hela den grejen, just det är ju så otroligt kul. Jag går igång på det liksom. Så jag menar, det är ju ett... Så det är ändå värt det, ska jag säga. Jag tycker det är jätteroligt. Och det är ju liksom förmodligen hela den här grejen att... Även om man har varit väldigt blyg så blir man inte blyg i det sammanhanget. Det är ju lite det här klassens clown och roliga timmen-grejen över det här liksom. Att man kan liksom försöka vara sig själv på något sätt. Och man tänker inte på det liksom, vad som kommer sen. Mm. Så är det fortfarande värt det, även om allting annat runt omkring är lite småjobbigt. Så har jag ändå valt att då bli offentlig då. Eftersom man tackar ja till sådana saker.
Ja, visst. Du... Jag tror vi återkommer till mycket av det här alldeles snart, men jag tänkte bara kolla med dig, nu är det ju liksom typ mitt i sommaren. Hur ser somrarna ut för dig?
Somrarna ser väldigt bra ut, vi stänger krogen i 5 veckor och det är otroligt skönt att inte bara jag får vila utan krogen får vila och all personal får vila och man vet att det är stängt. Det är superskönt, så att jag brukar alltid bränna ner till Gotland med syrran, hennes familj, vi brukar alltid där 9-10 dagar och sen små avstickar här i Sverige och sen är det alltid utomlands på veckor. De ser ganska likadana ut mina somrar, har gjort det de senaste 10 åren, så men det är avkoppling, kom utomlands. Jag har ingen så här fritidshus i Sverige och sitta liksom och fy fasan alltså. Jag skulle liksom, nej, jag måste utomlands. 2 veckor, sol, bad, strand, pool, hänga och bara ladda batterierna.
Vart åker ni helst?
Ja, nu är det lite olika liksom. En år blir i Grekland. Vi åker i år också 2 veckor, så att Grekland är väl det favoritresmålet då, om man säger så. Om man snackar runt Medelhavet så är det Grekland som är favoriten.
Vad tycker du om den grekiska maten?
Ja, alltså det är som all egentligen mat. Jag tycker liksom att den kan vara väldigt vällagad och bra. Den är ju inte överallt, självklart. Men vad jag går igång på mest, det är ju kanske den grekiska salladen som jag kan äta liksom i 2 veckor till lunch och ibland till middag också, som oftast är väldigt, väldigt god oavsett på vilken restaurang det går. Så det är nog den enkelheten att veta att man ändå får en bra lunch och iskall öl. Det är ju det som är skönt. Åker man till Spanien eller Italien eller någon annanstans så är det ju svårare med så här lunchmaten. Det här enkla, att få någonting bra som ändå... Jag pallar inte äta pasta liksom 2 veckor i rad. Utan men en grekisk sallad och en iskall öl. Lite bröd och doppa i mycket olivolja och det här som blir kvar sen i salladen. Det är kvalitet för mig.
Ska det vara mytos?
Ja, nej, jag dricker heller fix om jag får välja. Aha. För jag är en sån ölkille som vill att ölen ska smaka någonting överhuvudtaget. Den ska bara vara iskall och då är fix. Mytos kan smaka lite för mycket.
Ja, okej. Men jag misstänker att det är liksom... Visst, du är ledig, du ligger vid någon pool i Grekland. Men finns det aspekter av dig som liksom alltid jobbar?
Ja, men det är det absolut. Och det är väl både min styrka och min nackdel att hjärnan snurrar ju konstant. Det är ju därför jag har ju väldigt svårt liksom under just det här att sommaren blir så helig för mig på någonstans. För liksom, det tar 2-3 veckor, sen kan jag börja landa. Och när man går då på sommarlov och krogen stänger, då måste rätterna liksom vara klara, provlagade för augusti. Personal måste liksom finnas, allt ska vara klart liksom, annars kan jag inte koppla av. Och just under hela den här coronapandemin har jag ju mått så extremt dåligt över att inte veta hur det kommer se ut framöver, det går inte att planera. Jag är riktigt så här planeringsnarcissist liksom, så att det har varit riktigt, riktigt jobbigt har det varit. Så att, fan, kommer inte svåra. Vad var första frågan?
Vad du tänker på egentligen?
Ja, nej, men det blir jobbet. Ju mycket sånt där ju liksom. Mycket med maten och krogen och det är det vi snurrar liksom. Just med maträtter är ju det som går främst i huvudet. Mm. Och tankar och idéer och hur man ska både utveckla och försöka komma på några nya saker fast ändå hålla fast vid det man gör.
Mm. Hur skulle du beskriva din matlagning när du får bestämma själv liksom?
Matlagning på krogen och hemma, det är ju 2 olika saker liksom. Så det är matlagning på krogen eller så, så att det finns ju inte liksom en tillstymmelse att laga den maten hemma eller så, utan många lagar ju väldigt enkel mat på krogen idag som man kanske kan laga hemma också. Det kan ju vara vad som helst, men så funkar ju inte den maten som vi lagar på krogen, utan det är ju, krävs ju väldigt mycket arbete, många dagars förberedelser för vissa saker och så, och försöka ha liksom en grundtanke liksom, hur äter man maten, vad ska det smaka, hur ska man liksom, hur ska man angripa maten, var ska man börja och hur ska liksom, hur ska det smaka när man tar sista tuggan, vad ska finnas kvar i munnen och ja, men texturer och krisp och mjukhet och hett hetta och värme kontra kyla, och alltså det är så mycket aspekter. Jag liksom, många tänker inte på det, utan de går till oss och tycker, men fan, det här var ju gott. Mm. Ja, det var det. Det är skönt. Men det ligger ju så jäkla mycket tankeverksamhet bakom en rätt. Att hitta liksom både sen estetiken, utseende, kan man få in någonting som gör att det ser lite vassare ut än vad den är, och hela den biten. Och ja, så att det, för mig tar det väldigt mycket energi att skapa en rätt. Det är ju väldigt mycket ångest i det. Folk tror att det är glädje, men det är fan ingen glädje liksom. Det är bara ångest. Ja, det är det fasan. Och
men vad börjar du då?
Nej, men man börjar ju någonstans. Vi jobbar ju liksom på krogen med att vi jobbar ju mycket baserat på grönsaker. Så att först får man ju kolla vilken grönsak som är ledig, för vi vill ju inte upprepa grönsaker. Och så jävla mycket grönsaker finns det ju inte. Man kanske tror det, man jobbar ju väldigt mycket. Hösten är ju liksom den säsongen som vi gillar bäst ju. Då kommer ju alla här med de här murriga sakerna. Det är svampar och det är pumpa och det är liksom betor. Allt det här kommer ju, rotfrukterna och så liksom ju. Då får man titta vilken grönsak som är ledig. Och sen får man börja skapa därifrån. Liksom. Okej, nu är det rotceller.
Men vänta nu, ledig?
Ja, ledig för, som inte finns på menyn redan, på våran menyn.
Ah, okay. Ja, okej. Jag förstår.
Så att liksom, har vi något rätt med jordiskocka som baseras på jordiskocka, någon rätt med morot och någonting med det, ditten och datten. Och vi ska byta en rätt liksom, som kanske har varit broccolirätt. Ja, men då kan vi inte sätta upp broccoli igen, det går ju inte. Utan då måste man hitta någonting som inte är på menyn och som finns tillgängligt för säsong.
Då får det bli rotselleri.
Då får det bli rotselleri. Rotselleri återkommer ganska ofta hos oss, kan jag säga, liksom, på hösten. Och jag älskar rotselleri, så jag har inget problem med det. Men sen gäller det också att hitta liksom, att så gör man alltid 2, 3, 4 varianter på rotselleri. Det är också vår grej liksom, att man försöker, ja, men att man vidgar grönsaken och gör flera saker av den. Man kan liksom göra friterad, man kan göra krisp, man kan göra liksom en terrin, man kan göra kräm, man kan göra en buljong, man kan göra så mycket saker. Och där sen börjar gå. När den då rotcellen sitter, vad ska vi göra med rotcellen? Då tittar man på vilket protein man kan jobba med. Ska vi jobba med anka eller ska vi jobba med tupp? Eller man kanske ska jobba med fisk, det går också. Det, är så här, det är ju, handlar ju mer bara liksom hur man smaksätter rotcellen då och den rätten. Så att det börjar med grönsaken.
Mm, okej. Okay. Har du ett ekonomiskt tänk även på fantasistadiet så att säga? Alltså när du tänker så här, nej men fan tupp, det blir för dyrt eller?
Nej, ingenting sånt uttaget. Nej. Och det är ganska skönt, för grejen är ju allting, vill man nu köra Alba truffel november, ja, men då får man ju prisa upp rätten. Men eftersom vi baserar rätterna på grönsaker, och grönsaker är ju inte speciellt jättedyrt. Det är ju klart att det finns dyra grönsaker, men det är ju oftast billigare än en protein, en piggvar och oxfilé och sådana saker, om man säger kilomässigt. Så att du behöver aldrig tänka på det, för att rätterna baseras på grönsaker, så adderar ju vi protein till liksom, och det brukar inte ligga mer än 90-100 gram. Och så har vi mycket grönsaker som ändå ska bli hyfsat mätt ändå, men man blir inte mätt på kanske köttet, utan man blir mätt på de fantastiska grönsakerna.
Mm. Men för jag har liksom en känsla av att du har, alltså att det är ingenting egentligen som är lämnat åt slumpen när du lagar mat.
Det stämmer ju, absolut, så är det ju. Det är ju, stämmer ju precis. Och det tar ju lång tid att just det att provlaga rätter, hålla på. Det kan man göra oändlighet. Men det är väl liksom när det kommer upp på service, när det finns på menyn, om man bara köra ut det. Som logistiken, hur funkar det? Ja, men det kan vara jättefint att lägga upp lite champinjoner sådär liksom, när man sitter i och provar rätterna, och man lägger upp 7 stycken i en preussisk blomordning. Oj, förlåt, nu drog jag på den här, vet du. Nu är jag väldigt övertänd när vi pratar mat. Och det är ju jättehärligt. Men sen då är det service, så ska du fram liksom på 6 stycken sådana här kalvar då med 7 champinjoner som ska ligga som en blomma.
Och så ska de inte glida då när de bärs ut också.
Nej, precis. Och då är det inte så kul längre kanske. Och då funkar det inte. Och då får man börja tänka om. Så det kan ju ta liksom en, ibland sitter det direkt, men det kan ju ta upp till en månad ibland att rätterna sitter på menyn. Ändrar varje dag lite grann liksom. Och jag menar, sen sätter vi ju inte upp en rätt som liksom är oätbar. Gör vi ju självklart inte. Utan den är ju fortfarande bra och god. Men det är ju det här, de små detaljerna som ändras, som kanske inte gästen tänker på, men som jag tänker på.
Har du ett etiskt tänk också?
Och mer kan jag säga. Liksom. Alltså, jag hade nog inte det liksom, när vi började överhuvudtaget, utan både etiskt och vad jag tycker om eller inte. Anklever till exempel körde vi i början, det har vi valt bort nu. Och det är ju både också för att jag faktiskt tycker inte det är så jävla gott, om man ska riktigt ärlig. Jag går inte igång på det. Och så känns det inte heller bra, så att, då går ju det lite hand i hand. Vi är en liten krog, men vi gör ju med väldigt mycket mat. Och för våran del, liksom, och för våra gäster uppskattar ju hellre att man, vi måste hitta liksom en jämnhet i allt vi gör. Jag önskar ju ibland liksom att kanske man skulle ha en mindre krog och kunna köpa den absolut vassaste biffen från det stället, den gården. Men hos oss skulle det ta slut på första sittningen. Mm. Så vi måste ju gå ner och titta, okej, vad ska vi hitta för nivå? Vi har inte det bästa av det bästa, det kan jag ju säga här och nu. Liksom, utan vi måste ju hitta någonting som funkar för oss, för vår produktion. Ska vi köra ut 70 personer och käka biffen idag? Även om det är mycket grönsaker så är det ändå liksom 100 gram biff. Det är ju... Det blir ju 7 kilo om dagen och så ska du rulla då liksom 6 dagar i veckan och ett helt år. Då gäller ju för oss att hitta jämnhet. Mm. Inte liksom att någon får den här kanonbiffen idag och imorgon får de slasket, utan det är jättesvårt, kan jag säga det.
Alltså blir det skan då, så att säga?
Ja, faktiskt i det här fallet blev det skan. Ja, ja precis. Och det är ingen fel på skan. Skan har ju också, jobbar ju också ganska mycket bättre nu liksom med olika... kvalitetsprodukter liksom, men klass 1, 2, 3 liksom, så det går ju beställa där också man vill ha, och de jobbar ju också med olika lokala bönder också här uppe liksom i Sverige, så att det finns ju liksom olika väljare också, så det finns ju också väldigt dyrt att köpa om man vill, sen finns det lite mellanklass och lite enklare, så det gäller ju att hitta liksom det som passar det man själv gör och passar också den tillagning man gör liksom. Men allting är ju inte liksom jättehärligt bara för att det är jättemarmorerat och så. Passar kanske inte oss. Nej. Att köpa det, utan vi kanske vill ha en smalare biff som inte är marmorerad alls, så vi ska göra den här saken med den. Så att det är väldigt olika från gång till gång.
Om vi går tillbaka till din champignonblomma där. Mm. Om det är liksom på en kväll då går det ut 28 champinjoner igen som slängs. Mm. Alltså, kollar du på det?
Ja,
förstår du vad jag menar?
Absolut. Ja. Nej, men jag kollar oftast alla tallrikar som kommer tillbaka i disken.
Är det så?
Ja.
För att?
Nej, men jag tycker jag är intresserad liksom hur också liksom lite grann också hur man har ätit. Jag menar, en rätt är ju inte bara snygg för att ligga på en tallrik, utan det ska också vara ätbar och ska funka. Nu har ju vi liksom försökt liksom hitta, när vi tar ju fram egna keramiktallrikar. Hela tiden försöker jag göra lite mindre och liksom få lite, liksom, lite vackrare och nättare på tallrikarna. Men ändå kunna liksom behålla mängden mat. Och då är det viktigt liksom när man käkar liksom att vi försöker bygga lite på höjden, att det inte ramlar ner. Och då brukar man titta lite grann liksom på hur folk har ätit. Och är det folk som lämnar kvar mat, då blir man... Tyckte de inte var gott? Mm. Jo, de tyckte det var svingott och bara mätta. Men jag blir förskräckt liksom när folk lämnar saker på tallriken. Mm. Då känner man, fan, nu är det, ju, det här är ju mitt fel.
Går du ut då?
Nej, det gör jag absolut inte. Liksom. Men det skulle ju någon komma och säga liksom att ja, men det här var översaltat. Och, ja, men då är ju ingen problem att komma ut liksom och bara komma med ny rätt och förklara. Men då måste ju också gästerna säga till. Mm. Det är extremt jobbigt att komma efteråt och säga liksom så här, ah, men de åt upp nästan allting. Men sen kommer de bara, du ursäkta, men det var faktiskt lite översaltat. Mm. Okej, ledsen. Men jag kan inte göra någonting åt det nu. Liksom. Hade ni sagt till direkt? Ut med tallriken, ser vi till liksom att vi saltar mindre, och så kommer jag jättegärna ut liksom och jag står för det. Det är ju, vi ligger på gränsen med saltet, det är ju vår affärsidé, att det ska ligga där uppe smakmässigt. Liksom. Och självklart finns det ju några som tycker att det är lite översaltat ibland. Mm. Men dock är det inte så många som saltar hos oss i alla fall, och det är jäkligt skönt.
Hur många rätter har du gjort i din karriär?
Ja, men alltså det är ju väldigt många rätter, men man ser på krogen liksom, så sen vi öppnade 2013 så ja, det är ju liksom hundratals där ju, absolut. Mm. Och alla ju utvecklas självklart, och sen har ju rätterna utvecklats. De rätterna vi startade med 2013 när vi öppnade upp i Lego, så är det ju, ja, det finns ju inte rätt som skulle platsa idag på krogen, absolut inte liksom, utan
varför inte?
Nej, men smakmässigt kanske, men alltså de var ju för klumpiga och för stora och liksom, ja, inte tillräckligt liksom, lite enklare och så. Tror jag i alla fall, eller så har jag helt fel i hur jag tänker liksom. Men det bara känns så, utan det har ju utvecklats otroligt liksom. Så att, men samtidigt är det ju väldigt viktigt liksom, att själva grundfilosofin i det vi gör liksom. Det är ju både jag och min kollega Daniel, vi är ju med liksom, båda två vid upplagningarna och smakar och kollar, båda måste ju vara nöjda och så liksom. Så att jag menar, hela idén, det är inte så liksom, har vi gjort en svinbra rotcell liksom för 3 år sedan, nu kan vi ta tillbaka den liksom, just kanske den detaljen, men rätten kommer ju aldrig tillbaka liksom, utan det är ju små liksom grejer man känner, ja, men det är bara bra. Mm. Ja, de här, ja, men den här shiitake-sampen som vi picklade med, det här, det var ju jävligt gott, det körde vi 4 år sedan liksom. Det kanske man kan ha den här rätten nu, och så gör man, bygger man, ja, men förstår man det här, så att man får inte vara helt dum i huvudet.
Det är liksom på något sätt alltid i rörelse då?
Ja, men lite så blir det ju, absolut. Och samtidigt blir det ju svårare och svårare också. Liksom. Ju mer man drar det här liksom, till något mer elegant och vackert och mer arbetat, desto svårare är ju liksom att hela tiden pika. Det känner man ju nu. Och nu känner man att man... Så känner man dock varje år att man kommer liksom till stopp. Liksom. Sen ändå komma på någonting som är lite mer än det vanliga. Liksom. Nu har vi liksom en hummer här med avokado. så har vi gjort ett avokadolock här liksom, som bara dök upp i huvudet någon gång så här, liksom, och sen testade vi det och så funkar det liksom, och det är ju otroligt liksom, och jag bara känner så här, det här kommer jag inte att slå någon okay. gång i mitt liv.
Det här är det bästa du har gjort.
Ja, men det tror jag nog liksom, och det är så här, ska man sluta nu?
Okej. Okay. Men det kommer du inte göra.
Nej, men det kommer jag inte göra.
Men finns det alltid liksom på varje meny, finns det en rätt som är liksom det perfekta?
Ja, men det är det ju absolut. Det är ju, det blir ju väldigt olika liksom. Just det här, det som är, det är ju, handlar ju också mycket om servicen, vad de också tycker är bra och bäst. Nu har vi dock skapat en riktig jävla publikfavorit här liksom, en kalvrätt här liksom, som går så varmt och som har blivit storsäljare, som både vi älskar, servicen älskar, och gästerna tycker, många tycker att det är goda som käkar på Lilego här på 8 år liksom. Och då känner man ju att man har kommit rätt, och den säljer ju då så in i bomben. Mm. Och det räddar ju våra kvällar liksom, för att en Kina-bång, varenda bång när det är fyror och de ska ta lite av alga, det sätter ju oss i skiten så år i grövsta liksom.
Nu tror jag många inte hänger med. Du får nog förklara vad en Kina-bång är.
Kina-bång är en bång då när man tar en av varje.
Så att, för det jobbiga då blir att synka, eller?
Synka 8 olika rätter ska fram liksom exakt samtidigt. Och det tar ju väldigt mycket energi. Mm. Och det går ju självklart, men hela kvällen blir lite lidande liksom. Det är ju andra gäster som blir lidande av det här. Så att få liksom en bong liksom där det är då 4 kalv och sen en röding, en torsk, inga konstigheter. Men just det här liksom att ha en storsäljare som servisen säljer in, och det behöver absolut inte vara den dyraste rätten, tycker jag också är ganska skönt att det inte är liksom. För jag har väldigt svårt att när de dyraste rätterna blir storsäljare, utan man hittar liksom att det finns, ligger i menyn där någonstans. Då får vi ju underbara kvällar i köket oftast liksom, och gästerna blir oftast jävligt nöjda.
Ja, vad roligt. Men du, jag är nyfiken på, det är så mycket jag vill fråga dig om nu, men bara en reflektion apropå det där med Kina-bångar. Jag kan ju inte beställa samma mat som någon annan när jag går på restaurang. Jag tycker det är pissejobbigt.
Du tycker det?
Ja, jag tycker verkligen.
Okej, ja.
Men när du och din fru går och käkar middag liksom, äter du samma sak som hon då?
Nej.
Nej, eller hur?
Ja, nej, absolut, så är det ju. Och jag menar, det är ju lite så här, jag tror jag är lite olika liksom, just det här att jag går ut ganska sällan och äter ändå. Jag kan tänka mig lite grann, och sen är det lite grann vad man uppnår med kvällen. Jag kan ju tycka liksom att det är jäkligt härligt. Är det en 4 liksom, par, man behöver inte käka samma förrätt, det kan jag tycka liksom så här. Men just den här varmrätten, liksom, att då, nu är vi inne på den här kalven, liksom, att de tar 4 kalv och de tar det vinet. Jag kan uppleva liksom att det blir en trevligare kväll för dem. Jag vet inte varför, men istället just för liksom att någon sitter då med en kalv och någon tar då en röding, och så sitter de och smakar på varandra rätter. Och det ska jag säga så här, våra rätter är inte till för att det smakas på, utan våra rätter är ju uppbyggda liksom på att du ska få i tuggan krisp, du ska få det som hetta, du ska få det här. Och är det någon som smakar på någonting från annans tallrik, då missas ju någonting. Förstår du vad jag menar? Och det, då får du inte med kanske liksom hela tanken.
Okay.
Och många rätter, många alla krogar idag har ju oftast mellanrätter och man ska dela och hålla på. Här är ju fan inget dela kan säga, utan man ska få en sin rätt. Och det roliga är liksom att alla tycker ju oftast den rätten de har valt själva är den godaste. För där har de fått helheten från första tuggan och jobbat inåt i rätten.
Det var den första reflektionen. Den andra är, känner du någon som alltid tar fel rätt på menyn?
Ja, min syrra. Ja, det är helt jävla extremt liksom. Alltså, hon kan gå in på liksom Sveriges bästa köttkrog och ta en laxrätt.
Okay.
Det är på den nivån.
Ja.
Ja.
Jag kanske också har någon sån person i min närhet som jag inte vill outa. Men varför tänker de fel?
Kände du att jag ville outa min syra nu eller?
Ja, det gjorde du.
Okej, okay, ja.
Men det kan någon gott ta.
Ja, men det tycker jag också liksom. Jag menar, och det här har vi pratat om liksom. För det här har ju blivit ett problem kan jag tycka ibland att... Antingen hänger du med mängden eller så tar du samma som... Men det är någon så här, det ligger liksom i våra gener där någonstans, det här martyrskapet. Att, nej, men jag ska försöka sätta mig själv i skiten lite grann genom att välja fel. Och så blir det alltid det liksom. Så att det, ja, jag vet inte, det är bara... Det är något snurrigt där uppe.
Ja, jag fattar. För jag tänker att den här personen som jag tänker på, hon kanske inte riktigt har... intresset av mat så att hon kan läsa menyn liksom och se så här, okej, men här finns det förutsättningar för en riktigt jävla god grej liksom. Ja. Utan att man bara chansar, fan, tack, jag har inte ätit på länge.
Ja.
Och sen så blir det inget bra liksom.
Nej, men så kan det absolut vara. Det tror jag ligger i. Jag tror liksom att kanske är intresserad men kanske inte förstår riktigt menyn eller rätten i sig, hur den är uppbyggd och på vilket ställe man är på, man kanske tar lite sedan dit man kommer eller så, jag vet inte, men det är, nej, men det går alltid fel och det spelar liksom ingen roll var man är någonstans liksom. Du kan vara på ett jävla salladsbar eller på en, ja, inte finkrog där avslagsmeny, för den får man ju som alla andra liksom, och det är kanske där hon ska hålla sig liksom. Men just det, alla karten blir ju väldigt svår. Mm. Och sen kanske liksom se någonting annat som man själv inte ser. Sådär, så att nej.
Men hon valde, när hon käkade hos dig sist, så tog hon ju hummen. Så ja. Då blev det rätt.
Ja, men det gjorde hon faktiskt. Det gjorde hon. Men hon käkade ingen varmrätt då, för det gjorde ju hennes kollega hon var med liksom. Så att, och det var ju tydligen den bästa rätten, så de valde ju fel ändå sen. Liksom, så det, ja.
Okej, jag förstår. Ja. Men du, det här jävla mellanrättandet som är så otroligt förhärskande i Stockholm, som ja. Du just sa att du inte jobbar med. Men är det bara ett sätt att tjäna mer pengar?
Ja, men det tror jag absolut. Det är lite lathet också, tror jag. Det är ju väldigt enkelt att köra mellanrätter. Det behöver ju inte anstränga så mycket, utan liksom, folk verkar ju glada och nöjda oavsett. Tycker det är väl lite synd. Nu vill inte jag gå på för hårt här, liksom. Jag tycker det är jäkligt tråkigt alltså. Jag köper idén liksom att det är härligt att lite mellanrätter ska blandas, men problemet blir ju att rätterna blir ju inte tillräckligt bra, för du kan inte göra för mycket med mellanrätter. Du kan inte lägga på för mycket, för då blir de för stora. Mm. Så att de blir ju väldigt enkla. Och sen finns ju liksom självklart något fantastiskt i enkelheten, om man hittar liksom rätt råvara och rätt teknik och göra en bra mellanrätt. Men jag tycker att det är tråkigt att det blir för mycket mellanrätter. Jag tycker att jag tror att det är lite lathet också, att man, det är enkelt. Man behöver inte anstränga sig tillräckligt mycket. Jag skulle se mer à la carte krogar på lite högre nivå för ett varmare dessert man vågar bränna på. Så man hittar ett mellanting från finkrogarna liksom, till bättre à la carte krogar som vi måste höja oss. Mm. Vi måste orka.
Och där någonstans är väl du? Eller ni?
Ja, det är ju inte jag. Jag har ju svårt liksom, att ge mig själv beröm på något sätt. Liksom. Men jag hoppas att vi är där. Alltså. Vi vill ju vara där. Liksom. Vi vill ju fortfarande stökig, skitig kvarterskrog. Liksom. Men vi är fortfarande... Allt får gärna vara fult runt omkring liksom, och det är ganska fult runt omkring också. Men just det att då blir det också någonstans att när man får maten så kanske det blir en större upplevelse än vad det egentligen är, för att allting är så jävla fult runt omkring. Så att det är så vi jobbar. Man slår ner och sen bygger upp.
Mm. Hur tycker du liksom restaurangbranschen mår?
Ja, efter det här året så tror jag ändå att det blir något positivt. Jag hoppas, och någonstans är det så här att ja, nu har man ju slagit ganska hårt på restaurangbranschen, och vi behöver inte prata om det liksom, för jag har så mycket synpunkter och ångest runt liksom, hur vi blir behandlade, men det skiter vi i. Men jag tror liksom någonstans att det kan komma något gott ur det här. Att, jag känner själv efter det här året, även om jag har haft ångest mot dåligt, så känner man ju att man har haft chansen också liksom, att prova nya saker som man aldrig hade gjort. Man har ändrat öppettider och hur flexibel man är med personalen och med rätt och hur man jobbar och snabbt man kan ställa om och så. Det är ganska häftigt så här nu, man ser liksom att det har funkat, i alla fall för oss. Men många har ju haft det tvärtufft, det har jag full respekt för, men jag tror ändå liksom att de bra krogarna kommer att överleva. Kanske kommer finnas nya lokaler för många sugna krögar framöver, förhoppningsvis, som kan göra en bra grej. Så att det kommer nog gott ur ändå, för att jag hoppas det i alla fall. Mm.
Varför har du inte, eller ni då, varför har ni inte öppnat fler restauranger?
Nej, det är väl det som är både styrkan, ja, men lite styrkan i det vi gör, tror jag. Liksom. Just det att vi är ju involverade, vi jobbar ju driften hela tiden, vi har ju ett fulltidsjobb där. Många krögare och kockar, alltså de jobbar inte så mycket på sina krogar liksom, utan man är krögare och man tid öppnar nya ställen och man kanske inte står vid spisen liksom längre alls, eller man är där och tittar till, man anställer kökschefer och så liksom, och ja, det är inget fel på det. Kan man öppna massor krogar. Men våran filosofi har varit hela tiden att stå och jobba, bara en del i gänget, stå där och kriga och 45 bast nu och stå på spis och köra prepp och ja, jag är helt slut liksom, men jag tror ändå det är värt det någonstans liksom, att man är där. Och så länge man är där i det så går det inte att öppna en till krog. För då kommer man ju tappa lite ego helt.
Men är det inte slitsamt då? Vill du inte kliva av
snart? Jo, men någonstans vill man ju det också. Samtidigt som man vill stå och köra. Det är ju det här liksom, att man slits liksom, fram och tillbaka i de tankarna självklart. Man känner ju hela tiden liksom, hur länge ska jag orka? Så är det ju absolut. Men samtidigt kan också att man jobbar hårt hela tiden när man är med, att man kan hålla sig lite liksom, lite ajour och lite på gång i hjärnan liksom, istället för att tacka nej och göra något annat liksom, och tappa det helt, utan nu är man ju ändå med i matchen. Mm. Och så länge man orkar och tycker det är någorlunda kul. Men det är så här alltid liksom. Man har alltid lite ångest här nu framåt sommaren liksom. Nu behöver man den här semestern. Det känner man redan alltså. Det är ju väldigt slitigt alltså. Det är ju... Och sen tycker man, fy fan, allt är så jävla tråkigt nu. Och sen efter lite 5-6 veckors semester så man laddad igen. Mm. Det brukar se likadant ut varje år.
Så någon gång i fram, liksom om 5 år, då skulle det kunna finnas fler krogar? För att du har liksom stigit
tillbaka.
Ja,
men det kan det finnas liksom. Eller så finns inte Lille Ego kvar heller. Utan det är ju ingenting som är hugget i sten. Vi sa att vi skulle dra om krogen i 5 år. That's it. Nu är vi uppe snart i 8 här. Så att...
Varför bara 5 då?
Nej, jag vet inte. Jag trodde man skulle tröttna ganska snabbt. Utan vi hade målsättningen då att... Eller vad fan, så vi 3 år. Jag kommer inte ens ihåg liksom längre. Utan det var mer bara att vi kör det här. För jag menar... Vi är 2 stycken och det ska funka och hela den biten. Tänkte man, nej, men det kan inte funka så länge liksom. Många som har öppna krogar ihop, de har ju alltid liksom... Har ju alltid särats efter 3 år, 5 år liksom, så det känns ganska naturligt att vi pallar det här. Men nu har vi ju ett bra schema liksom, där vi inte jobbar tillsammans, jag och min kollega liksom, utan vi försöker liksom, träffas ju varje dag självklart och gå igenom, men nu att man liksom inte tär på varandra liksom, så att då funkar det ju. Så att vi får se.
Vilken härlig, vad långt det här blev. Jag kommer inte ens ihåg var vi började. Jo, det började med vad du tänker på när du är ledig, faktiskt.
Ja, men det blir ju mat då. Ja. Ja, mat och fotboll, det är väl liksom de två som snurrar. Jag är ju tränare också för grabbens fotbollslag här liksom, så det ligger mycket fotbollstankar också surra liksom, hur man ska
just det.
Tränas och utvecklas.
Ja. Och hur mycket tid tar det?
Ja, men det är träningar 2 gånger i veckan och matcher 1-2 gånger i veckan liksom, så det är väl 3-4 gånger i veckan i alla fall liksom.
Ja. Ja. Är det kul?
Ja, det är jättekul. Det är lite ångestfyllt också. Men det är faktiskt jätteroligt. Det är ju ändå, vi har ju tränat grabbarna sedan de var 5 år gamla. Och nu är de ju 11-12 år här liksom. Så det är ju ganska häftigt att få följa med på den där fotbollsresan som de gör liksom. Så det är ju, får se hur länge det håller på liksom. Men det är jättehäftigt.
Var du bra på fotboll själv som barn?
Ja, inte svinbra liksom. Alltså. Men jag ville ju dock bli fotbollsproffs i latin liksom. Men det gick ju liksom inte. Det var ju... Jag blommade ut som 23-åring. Då var det för sent.
Ja, okej. Okay. Men finns det paralleller mellan att träna en skock 11-åringar och driva krog?
Nej, det tycker jag väl inte. Men det är lite det här kanske liksom att man... Ja, men som allt, liksom att man blir ledare. Det är det här pedagogiska. Det har man väl sakta men säkert lärt sig lite. Liksom att hur man förklarar saker. Hur man försöker liksom... Att inte bli arg, förstår man det? Det är så här, jag har ju svårt här liksom att när någonting går helvete i krogen så har jag ju svårt liksom att bli förbannad liksom, utan jag kan bli mer besviken. Det är ju lite liksom så här, och försöka liksom mer pedagogiskt förklara det här så här, varför gick det fel och det var därför det gick fel eller man gick fel, och det försöker man liksom också med barnen också. Jag kan liksom, jag skulle ju kunna liksom bli förbannad och skrika på dem också, men det är ju samma sak där, att man försöker liksom mer pedagogiskt förklara varför skete sig liksom och vad fan du ska göra nästa gång för det inte ska hända igen.
Men du skäller inte ut din personal?
Nej, det gör jag inte. Nej. Utan är det någonting jag tycker är liksom riktigt jävla dåligt, brukar jag ta honom sidan efteråt liksom, och gå igenom och prata. Liksom. Det här var riktigt jävla risigt och försöka. När man är mitt under service liksom, så tycker jag det är en ganska dålig idé liksom, att stå och skrika. Utan när man tycker man något är dåligt, för då måste man ändå rädda situationen. Det måste liksom, maten måste ut liksom. Och det finns ingen liksom att... Det finns ingen anledning, utan däremot ta efteråt, sätta sig och prata.
Vad kan det vara?
Nej, men det kan ju vara liksom att man... Sen gäller det ju också liksom att få igång personalen. Liksom att, jag menar, folk är ju trötta och folk har en dålig dag och det har hänt någonting. Eller man liksom att få igång alla, liksom att det är energi hela tiden. Och 95% av kvällarna går ju helt fantastiskt bra. Liksom. Men sen kan det vara kvällarna att någonting händer, att någonting missas, att man inte är på liksom, påslagen och så. Liksom. Då kan man ju bli jävligt... besviken liksom, eller förbannad liksom. Så gäller det liksom att då kanske mer pusha och försöka få igång den liksom, men sen får man sätta sig efter och säga, vad fan hände här liksom? Hur, så här kan vi inte ha det liksom, det förstår du ju själv, utan någonstans är vi betalande gäster ute liksom, och vi kan inte hålla på liksom att du har en dålig dag eller att du liksom går runt och tänker på något annat. Det funkar liksom inte, utan nu är det liksom här och nu som gäller.
Har du en sån klocka i luckan?
Plingklocka, nej det har vi inte liksom. Nej. Utan vi bara skriker,
okay.
Mat i luckan, service.
Jag förstår.
Och sen är det ju också att vi kockar bär ju ganska mycket mat själva också liksom. Så att märker vi liksom att servisen jobbar stenhårt, de är ute där och ute på utesärpan, men då springer vi ut med maten liksom. Så vi får ut lite kockar i matsalen också liksom. Så det är ju...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Men du, fan, om vi ska prata lite om din bakgrund i alla fall, för det lovade jag ju i början.
Ja.
Du är född i Stockholm, uppvuxen i Gusum.
Ja.
Vad är Gusum för plats egentligen?
Ja, det är faktiskt en bra fråga. Har du googlat?
Ja, jag har tittat på bilder. Ja. Ser det ut som att det finns en brandstation typ?
Ja, that's det it. Fanns det. Mm. Nej, men Gusum är väl en jätteliten bruksort. Jag vet inte, när jag bodde där, det var ju extremt många år sedan, så var det väl 800 000 invånare kanske.
800 000?
800 till 1000 kanske då. Mm. och vi bodde ju på landet. Vi bodde ju 5 kilometer då från själva då, innerstan, kan man säga så.
Ja, jag fattar.
Så att, ja, jag är uppväxt i en bondgård, precis.
Jag vet ju att du åkte till någon moster i Tyskland och ja, upptäckte liksom kockyrket. Mm. Men innan dess, var du fotbollsproffs eller hade du någon annan framtidsplan?
Nej, ingenting uttag liksom. Jag vet inte, det är ju ingenting. Bonde skulle i alla fall inte bli, det var det enda som var klart liksom. Det där var inte min grej, alltså 5 år liksom. Så det var ju... Nej, men jag spelade fotboll, ja men det var fotboll, man spelade fotboll i latin liksom. Ja. Sen ja, högstadiet och spelade fotboll och ja, så det var inte mycket mer än det så liksom. Utan jag hade inga tankar uttaget, och just när man skulle välja linje sen i nian där, då var det, jag gick inte ens någon livsmedelslinjen, utan jag gick ju samhällsvetenskaplig där liksom i 3 år in i Norrköping då, och efter det var det så här, okej, vad fan gör jag nu? Alltså extremt dåliga betyg.
Varför hade du så dåliga betyg?
Jag var bara dålig i skolan, jag var lat och jag har inget läshuvud och kan inte språk, jag kan liksom ingenting liksom, utan jag var bara dålig.
Okay.
Och extremt ointresserad liksom, svårt att komma upp på morgonen liksom, förstå mig latin och ja.
Mådde du piss?
Nej, jag mådde inte piss. Jag hade svinkul liksom. Jag älskade rasterna och allt efter skolan liksom, och sporten och kompisar och så här liksom. Så det är absolut inte...
Så gjorde du lumpen?
Ja, jag gjorde lumpen, ja.
Okej. Okay. Hur var det för dig?
Det var väldigt annorlunda. Jag tyckte det var ganska tråkigt när jag väl gjorde lumpen. Men så här i efterhand kommer jag bara ihåg de roliga bitarna. Det brukar vara så liksom, och det var ganska kul. Men jag låg som så här kokgruppchef, utan någon utbildning och så kock då, så var jag ändå chef över kockarna, vilket var jättekonstigt.
Okay.
Men vi hade ganska rolig, vi var ju i Östergötland, Linköping liksom, men vi var ju väldigt, våra befäl var ganska övertända liksom, så vi var ju ute i skogen extremt mycket och sköt med så här lasergrejer på varandra och krigade och gjorde så här soldatmarsch, och vi var väldigt så här, väldigt mycket ute liksom och lekte krig, och då tyckte man det var jävligt kul. Nu kan man tycka att det är extremt konstigt, eller krig överhuvudtaget är ju jättekonstigt.
Ja, du är emot det?
Ja, jag är emot krig. Ja. Jag vet, du kanske inte är det, men...
Jag är osäker.
Det är osäkert. Du får ta en liten, ta en femma på det. Fem minuter att tänka. Ja. Nej, men så det var lumpen gjorde jag. Och sen efter lumpen så, ja, fan gör man då?
Ja, vad gjorde du?
Ja, men då kanske var jag åkte över ner till Tyskland kanske liksom, och där lite tag. Och sen läste jag in då lite livsmedelstekniskt då i Norrköping. På AMU hette det då på den tiden. Jag vet inte, det är så här som Lernia, eller jag vet, finns det ens Lernia kvar? Ingen aning. Men det är någon så här vuxenutbildning. Mm. Och sen hamnade jag på bra praktik och ner på Hotell Borgon på Öland. Och egentligen där drog jag igång lite grann liksom, intresset för mat då. Lite mer professionellt.
Med Karin Fransson?
Precis, ja.
Vad var det hon gjorde som fick dig att känna att det här var liksom din grej?
Ja, men det var ju ganska häftigt det här liksom med just det, med smaker och ja, men liksom med hela det här. Det är ganska häftigt när man väl kom in i det här liksom, köken då, liksom, i det här maskineriet. Liksom, att det är ganska häftigt alltså. Att alla jobbar tillsammans och det var liksom när man jobbar med händerna. Det var inte det här liksom skolan och plugga liksom, utan det, ja, men det var liksom en kemi i det man gör liksom. Alltså, jag fan gillade det alltså liksom. Och just det att jobba med händerna och hjärnan då, det är mycket så här, man tror att man är kock måste man bara. Jag gillar ju smarta kockar som jobbar med huvudet liksom, men det är ju nästan viktigare än att kunna jobba med händerna på sig liksom, än att tänka liksom rätt och så liksom. Så att, och träffade väldigt bra kockar, fick jobba med också där. En av mina bästa vänner träffade jag ner liksom, redan då för många, många år sedan. Liksom, och, så att det är en ganska cool livsstil på något sätt. Man var ute på krogen och drack öl efteråt. Och, ja.
Inte det, för jag jobbade en kort tid på krogen. Helvete var det dracks du.
Ja.
Inte det liksom en liten yrkesskada?
Ja, men det kan det vara, absolut. Sen, det kan det bli. Men jag tror också lite grann liksom, vad för krog man jobbar på. Nu skulle jag, vi drack nog väldigt lite. Vi här kunde inte gå in och jobba bakis på Hotell Borgholm. Det gick ju liksom inte, absolut någon gång. Men alltså, på många krogar kanske liksom där, med en liten lägre standard kan du nog vara full som fan dygnet runt om du vill. Mm. Och greja det. Jag menar, om du inte liksom bryr om syra, sälta, vet, bara kör ut maten. Ni är nere med allt i fritösen och bara gasa. Mm. Så spelar det ingen roll liksom, om du är nykter eller bakis eller sinpackad. Men på många krogar liksom så måste du ju ha liksom skärpan på liksom när du jobbar, och då går det inte liksom vara bakfull. Och jag tror liksom att man hamnar på ändå många krogar där liksom där man vill man någonting med yrket, så går det inte att supa ner sig, om man säger så. Nej, det blir svårt. Det blir svåra fall. Det är lite mer uppförsbacke.
Sen är det väl ganska mycket, tänker jag också, alltså när jag lyssnar på dig nu, det är ju väldigt mycket en lagsport, tänker jag.
Ja, det blir
att laga mat.
Ja, men just det här liksom att jobba i ett kök liksom, att är det någon del som fuckar upp liksom, då är det ju, drabbas ju alla. Hela köket drabbas, och framförallt det absolut viktigaste, det är ju gästerna som drabbas. Det är de som sitter ute och betalar som drabbas om någon liten del inte fungerar i det här maskineriet. Men när maskineriet funkar och det är liksom från start till mål, alltså det är helt, det finns inget bättre. Mm. Det är helt underbart. Det är sån otrolig liksom, det är satisfying, ja, på riktigt.
Ja, men jag förstår det. Du började väl liksom, du blev lite av en sån tävlingskock ganska tidigt, eller?
Ja, inte jättetid. Jag har egentligen haft något mål att tävla, utan det är bara att jag, allt känns lite grann liksom, allt sånt här för mig, jag har ju bara blivit av en slump lite grann liksom. Alltså, jag vet inte vad som, tänkte lite grann på det innan också liksom, just det här med TV, allt är bara, jag har liksom aldrig sökt någonting, nu är det bara blivit som det blivit, slumpen. Hamnade på ställe uppe i Sandviken där en gammal Gert Klötzke, han då, en gammal tysk kock liksom, som har kört med landslaget, vunnit årskock alltihop, och hamnade där egentligen av en slump. Och där var ju kocklandslaget och hade sitt bas där liksom, och helt plötsligt började man tävla lite och så liksom, och var med årskock och gick inte så bra, men ja, sen vann man det till slut. Mm. Då var det ju också en triggare igång liksom, och fan, det här var ju roligt att tävla. För det är faktiskt jäkligt kul att tävla i matlagning, även om det är svårbedömt.
Då är det inte längre riktigt en lagsport?
Nej, det är det ju inte liksom. Utan, men jag har ju även tävlat med svenska kocklandslaget i 8 år var med där liksom. Och där blir ju en lagsport, och det var ju extremt häftigt att få vinna tillsammans. Det är ju jävligt coolt också. Vinna själv, absolut. Det är ju också underbart. Men just det, att vara så pass många och få vinna när vi vann OS-guld. Ja, du vet, det är ju, att få fira det tillsammans med andra människor, det är ju otroligt häftigt alltså.
The Olympic winner of the national culinary team ICA 2012 goes to Sweden.
Yeah! Hur var den efterfesten?
Den efterfesten var väldigt bra. Ja.
Ja. Jag förstår. Ja, det är ju lite intressant då att du säger att du inte riktigt har bestämt. Vilka beslut känner du att du har tagit då?
Ja, men självklart har jag ju tagit alla beslut så att just tävlårets kock, och det är klart jag som bestämmer att jag ska göra det eller vara med landslaget och så. Och sen om man får frågan om tv, det är klart jag som bestämmer om jag ska säga ja eller nej. Men
initiativet har inte varit ditt.
Nej, precis. Och det är kanske det liksom, man har bara kört på och sen har det blivit som det blivit, och det är väl ganska härligt på ett sätt också. Liksom. Man har inte haft något mål. Alltså det här med tv har jag aldrig liksom sökt överhuvudtaget egentligen. Liksom. Jag vet inte, det är ju liksom andra som tycker att jag passar för det mer än vad jag själv vill göra det. Och hade inte jag gjort någon tv alls, så hade jag varit förmodligen lika glad ändå. Mm. Kanske gladare, jag vet inte. Så att det där är bara någonting som dyker upp. Och sen när frågan kommer, man provar, fan, jag tycker det är kul, det är ju med det här klassisk clowngrej, få liksom få göra något annat.
Men vad säger det om dig då, tänker du? Att du inte, alltså att du mer har varit reaktiv än att du har liksom varit den som har tagit initiativen?
Ja, men det är nog lite mig som person, tror jag faktiskt. Ja, det passar mig ganska bra. Jag har aldrig varit den här framfusiga, aldrig liksom hela mitt liv liksom varit den här som kanske tagit för mig eller framfusig och ja, kanske missat grejer på grund av det säkerligen liksom under hela uppväxten. Men ja, nu så har jag fått revansch. Ja. Nej, jag vet inte.
Men för nu lät det ju ändå som att det var så här, det var ändå mat i lumpen och det var golfrestaurangen och, ja, i Tyskland och sådär. Mm. Kommer du från ett hem där det lagades liksom mat med passion?
Nej, det gjorde jag. Nej, det är ju absolut inte. Nej, okay. Ingenting uttaget, utan egentligen tvärtom. Det här säger jag alltid liksom, mamma och pappa alltid, eller speciellt mamma blir alltid lite sårad. Hon har blivit jättebra på att laga mat idag. Hon är ju mer intresserad idag än kanske var för 30-40 år sedan, om man säger så. Men jag är ju uppväxt på fiskbullar och hummersås. Mm. Och det är som jag brukar säga, till vardags var det fiskbullar och hummersås med potatis. Och var det fest, då var det fiskbullar och hummersås med ris.
Ja, okay.
Mm. Det är den nivån. Mm. Sen har vi ätit annat också, liksom, självklart. Mm. Men det är så jag kommer ihåg min uppväxttid med mat. Och jag kan ju uppskatta fiskbullar och hummersås fortfarande idag. Och det är ju liksom helt sjukt.
Ja, det låter märkligt. Ja. Ja. Men så när du liksom då kommer in i golfrestaurangen där, då är det mycket grejer som du ser för första gången
typ. Ja, absolut, typ allting liksom. Så ja. Det är ju... Men det var ju också ganska basic matlagning på den golfen. Det var ju nere i Tyskland liksom. Så det var ju inga jätte svåra rätter så, men mycket nytt för mig, absolut, det är ju. Och
är det jag som är fördomsfull, eller har Tyskland en ganska fattig matkultur?
Den är säkerligen fattig, men den är väldigt mycket stolthet okay. I den, kan jag tycka. Liksom. Alltså jag skulle ju liksom, jag är ju ingen fan av svensk husmanskost, ska jag säga det.
Okay.
Jag förstår inte den riktigt, om man ska...
Du ser inte storheten i kalops?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså kalops, och just den här kryddpepparn har jag väldigt svårt för. Alltså. Det är en krydda jag aldrig använder och aldrig kommer använda
okay.
Någonsin. Och vissa gillar kryddpeppar. Det är väl lite liksom med vad man är uppväxt med och vad man liksom är van med smakmässigt förmodligen. Liksom. Så det är lite olika.
Men den tyska husmanskosten däremot, den älskar jag.
Nej, men alltså det är svårt att jämföra husmanskost. Jag tycker det är jättesvårt att jämföra. Liksom. Alltså, de har ju någonting annat. De har ju sin husmanskost. Jag menar, alltså, vad man säger, alla för alla sina korvar och surkål och alltihopa. Liksom. Så, jag menar, jag vet inte. Liksom. Det är ju... Ja, nu är inte jag så jävla bra på liksom, tysk husmanskost. Men det finns i alla fall en stolthet i det på ett annat sätt än kanske svensk husmanskost som har blivit lite förfulat. Och liksom, det ska fortfarande vara billigt, ska fortfarande vara lite lunchrätter av det. Och det är väldigt, tar väldigt lång tid att laga svensk husmanskost. Och det finns ju faktiskt vissa krogar där de har försökt att göra det. Och det är svårt att prisa upp. Det är fortfarande liksom bara husmanskost. Men att göra en koldolme jäkligt bra, tar ju 10 gånger längre tid att steka på en oxfilébit.
Mm.
Och det är lite där liksom som är svårt. Det är ju det hantverket som är svårt att ta betalt för. Och det är ju lite som att göra en extremt jävla bra korv. Det är ju fan svårt att ta betalt för den. Mm. Men det tar ju extremt mycket mer tid att göra den än att göra någonting mycket enklare.
Vem är Sveriges Picasso, så att säga? Vem tar ut svängarna mest och lyckas med det?
Jag tycker, om man ser lite matmässigt i Sverige, så är det ju, tycker jag, Franzén som har gjort det just där. Liksom. Och ju, nej, har de ju fått sina 3 stjärnor i Gidden efter jäkligt mycket, mycket, mycket jobb. Mm. Sen har de också haft extremt mycket pengar bakom sig att få göra det här, och det är ju också en jäkla skillnad. Men det spelar ju ingen roll egentligen, utan det är ju, när det finns folk som vill pröjsa, så ja, det är ju bara gratta att ta emot om man nu vill göra den här satsningen. Så att men den restaurangen är kanske inte till för alla heller. Så att det är ju, men det är ju en jäkla härlig upplevelse, det kan jag säga.
Nu förstår jag att du kanske inte har insyn i Björn Fransigens privatekonomi, så att säga. Men går den plus?
Det är svårt att säga, men jag kan tänka mig att den kan gå plus.
Okay.
Ja, det. Men sen beror det ju på lite grann. Sen beror vi på liksom hur mycket den som har lagt in pengarna vill ha tillbaka, eller hur man liksom har uppdelningen i ägarskapet. Det har ju inte jag någon aning om. Liksom. Men jag kan säga så här då. Jag hoppas att den går plus. Mm. Om man säger så. Det är kanske jättekonstigt, men jag tror ändå liksom så att de har så pass mycket människor, de har så pass mycket gäster, och jag tror de har järnkoll på ekonomin liksom. För att någonstans, alla som pungar in pengar i restauranger, många tycker, ja men fan vad cool liksom, jag har massa pengar där, jag lägger i restaurang. Ja, är man en bra affärsman, och kanske man först ska inte lägga in pengar i restauranger, för det är inte så liksom att det alltid går jättebra. Men de som finansierar restauranger vill ju också någonstans lägga in pengar, vill ju också ha tillbaka de pengarna. Man vill ju inte lägga in pengar för att förlora pengar. Och är man jävligt duktig på att ha koll på ekonomin, så hoppas jag verkligen liksom att man tjänar en krona också.
Har ni några sådana delägare i er?
Nej, vi har ingenting uttag. Liksom. Vi fick ju knappt banklån för fasan när vi öppnade vår krog för 2013. Där, liksom. Det var ju, fick ju gå runt i 3 banker. Det var ju liksom inte en... Ja, de var ju helt off. Liksom. Det var ju bara, för fan, ska du öppna krog? Kom inte hit.
Ja, wow.
Så vi fick ett lån på 500 000 på någon bank sen. Liksom, då, så vi klarar precis att öppna. Men när vi öppnade så hade vi typ 0 på kontot. Det var ju så här liksom, vi öppnade upp bokningen 1 månad. Liksom, så jag får inga gäster nu. Eller 3 månader öppnade upp i början. Bokar inte på den här månaden, då kan vi lägga ner direkt. För då går vi konkurs.
Men det gjorde ni inte?
Nej, det gjorde vi inte. Det bokade på. Och sen, så sen har det ju rullat på. Men...
Varför vill du inte ha en stjärna i Guide Michelin?
Nej, men jag tycker liksom att Guiden är extremt förlegad. Jag tycker liksom att den är inte uppdaterad, och den är ganska liksom, bedömer olika länder, och jag tycker att det är jag tycker den är ganska missvisande egentligen. Mm. Sen har jag full förståelse för att alla som vill ha det och satsa på det, och det är liksom en prestigegrej att få stjärna i Guiden liksom. Du höjs ju liksom, eftersom du får en vanlig slusskock liksom, så blir du liksom en Michelinkock. Så jag menar, det är absolut, det är klart liksom att många drivs av det liksom, att få de här stjärnorna, så det har jag full respekt för liksom. men som Guiden, nej, jag förstår mig inte på den riktigt liksom, utan men samtidigt är jag också själv fascinerad av de här stjärnorna liksom. Om man åker utomlands kanske man vill gå på en stjärnkrog, men jag tror det finns ett annat sätt att se liksom, och förstå om en restaurang är bra eller inte, än att just de här stjärnorna, det är, jag liksom, jag köper inte det.
Om du nu skulle byta ut den där, alltså det är ingen fel på Skåne, sa du alldeles nyss, men om du skulle byta ut den mot en wagyu,
ja.
Biff liksom, och ja, men lägga ner 100 spänn till per tallrik, skulle du få den där stjärnan då?
Nej, det skulle jag inte få, nej.
Varför?
Nej, men först är ju främst är väl det liksom att först är vi ju en för ful krog. Okay. Alltså det är hela den liksom upplevelsen är för ful, hemsidan är ful, allt är ju liksom fult. Det liksom är ju...
Jag älskade hemsidan.
Ja, jag vet.
Den är toppen.
Ja, verkligen. All fakta står ju på första sidan. Det är det som är så jäkla bra, du behöver inte scrolla alla på, det är det som är tanken. Enkelhet. Sen kör vi alla kart. Det är nog det som är absolut svåraste i Sverige och Norden att få stjärna. Jag tror inte det finns någon krog i Norden som kör ren alla kart som har fått en stjärna.
Och alla kart för dem som, det kanske vi borde ha sagt för någon timme sedan.
Ja, det är, kanske det.
Helt enkelt att det finns en meny med förrätter.
Ja, precis. Förrätter, varmrätter, desserter. Det är inga mellanrätter och det är inga avsmakningsmenyer. Liksom. Däremot, kommer du ut i Europa, då kan du få stjärna om du har alla kart krog. Men i Norden finns det ingen hittills. Liksom. Och det kanske också är bara då för att det är för dåliga alla kartkrogar i Norden. Att alla, vi är för dåliga, tänker jag. Liksom. För att det gäller att ha avsmakningsmeny. Liksom, ju. Då har du chansen att få det. Och då kanske också du har chansen att göra mindre och nättare och vackrare rätter. Kommer du som Guiden och får du prova många rätter och se om du håller nivån. Jag har ingen aning, men jag tycker bara det är lite trist liksom, att alla bedöms lite olika.
Mm. Ja, du vill inte stötta den där skiten?
Nej, men det är som allt annat. Liksom. Skulle Guiden komma och säga, men nu ska ni ha stjärna 10 år senare. Mm. Ja, men då kan man inte göra någonting åt det. Liksom. Alltså, det är ju inte så att jag Ja, man kan ju lämna tillbaka liksom. Det kanske man gör, men finns det jag som bestämmer.
Vad säger du? Finns det folk som har gjort det?
Ja, nej. Men jag tror absolut. Ja, det finns
nej,
det.
Tack.
Ja, nej tack. Ja. Ja. De tycker liksom att det gör att det blir sämre liksom då, att folk drar lite öronen åt sig. Speciellt man vill ha en folklig krog liksom, så har man en stjärna, då kanske folk bara, nej men här, det är lite för fint, lite för dyrt, hit vågar inte gå.
Men du, jag hittade en gammal intervju med dig när du pratade om att krogbranschens största utmaning var att behålla personalen. Ser det inte ut så längre?
Nu har det ju varit ett jätteproblem här med korttidspermitteringarna. Det var ju en bra lösning självklart från början. Men problemet blir ju att alla blir ju korttidspermitterade, vill ju inte heller byta. Nu är det jättesvårt. Nu drar vi igång liksom landet igen och det är extremt svårt att få tag på personal.
Okej. Okay.
Mm. Många har hittat på någonting annat och många har ju varit korttidspermitterade, vilket gör att de vågar inte säga upp sig liksom för att då hoppa på det här jobbet. Och personal överlag, alltså det där kommer ju vara ett aktuellt problem liksom framöver, alltid med personal alltså. Mm. Det är ju ganska tufft, speciellt servicepersonal är ju väldigt, väldigt svårt liksom att hur man ska göra för att de ska stanna kvar länge i branschen.
Mm. Hur är det liksom, alltså det har väl inte på något sätt med dig att göra, men jag bara tänker på för ett halvår sedan typ som... Ja, men en stjärnkrögare försvann på grund av sexuella trakasserier och sådär. Alltså, ja. Har du en känsla av att det går åt rätt håll?
Ja, men det har jag faktiskt. Det har jag. Det har okay. jag. Det kommer nog att ta väldigt lång tid. Väldigt lång tid. Och det handlar ju inte bara liksom om restaurangbranschen, tror jag inte. Liksom, det handlar ju mer om... Jag tror ju liksom, jag tänker så här att jag tror att våra barn... Eller de som går i skolan idag. Liksom. Allt från liksom förskolan, lågstadiet. Man jobbar på ett helt annat sätt idag än när man själv gick i skolan liksom, när man var liten. Då fanns ju inte liksom någon av de här värdegrunderna som man jobbade av. Jag visste inte ens ordet värdegrund hörde jag första gången för 5 år sedan. Typ. Ja, men förstår man att jag tror att det kommer ta en 10-15 år liksom, när de kommer upp. Liksom. Man har jobbat med det här så mycket redan i liten och ung ålder. Att man, liksom, man pratar om mobbing, man pratar om allt det här runt omkring. Liksom, som vi aldrig pratade om, i alla fall inte jag. Så tror jag det kommer komma upp ett helt annat sätt att både bemöta och vara mot varandra framöver. Men det kommer ta fortfarande väldigt, väldigt lång tid.
Om jag säger så här. Tom, fan, nu går vi ut en vecka i sträck. Vi ska bara käka... på ställen där de har en kvinnlig kökschef.
Mm.
Får vi ihop en vecka?
Det tror jag.
Okay. Det känns som att den här mansdominansen är på väg bort, eller?
Ja, nej, det tror jag inte dock.
Okay.
Det är två olika saker. Liksom. Jag menar, det här med sexuella trakasserier och sätt hur man bemöter varandra. Och det tror jag liksom att det är bättre. Eller det, jag hoppas att det är bättre. Och jag tror att det kommer liksom ändra sig rent i samhället om många år. Liksom, när man, ja, jag hoppas i alla fall. Liksom. Men... jag tror inte, man jobbar ju väldigt hårt med det här liksom, inom branschen och inom Årets Kock och alltihopa liksom, att försöka lyfta liksom, det kvinnliga, men jag hoppas det, men jag är tveksam.
Varför är det så?
Ja, det finns ju extremt många liksom, olika teorier om det här, så här liksom. Jag menar, först måste man ju också släppa in kvinnor i köken, och det tror jag liksom, att vi blir väldigt mycket bättre idag än för 10 år sedan. Och sen också som kvinna måste du också vilja jobba i köket. Det är ju kanske det som är den stora utmaningen, att få folk att, och det handlar inte bara om kvinnor, det handlar ju om män också, att stå och köra kvällar, köra helger, spelar det också sen när man börjar bilda familj. Och det är ju det liksom som är den stora utmaningen, tror jag. Att hitta liksom då ett sätt att kunna jobba kvällar och helger och ändå ha familj.
Mm.
Och jag ser ju bara till mig själv liksom, det har ju varit väldigt enkelt för mig att jobba liksom kvällar och helger. När jag har någon, en fru som är hemma och jag ska inte säga att han har barnen liksom, för nu har vi delat upp, jag har jobbat så mycket kvällar liksom, men det måste ju finnas någon som hjälper till, förstår man är,
yeah.
För att jag ska kunna jobba kväll. Hade inte jag haft en fru eller jag varit ensamstående, nej, men hade inte jag kunnat jobba kvällar om jag haft barn.
Mm.
Det är ju det som är kruxet med hela här kvällsserveringen och helger och alltihop, att få familjelivet att funka om man nu väljer att ha familj.
Mm.
Det är ett pussel.
Ja, jag fattar det. Jag hade faktiskt skrivit ner frågan hur det är att vara gift med dig. Hur är det att vara gift med dig?
Ja, det är kanske inte jättekul. Nej, men, ja, men lite kul tror jag. Men det blir väl så. Liksom, man är, jag upplever säkert liksom, lite disträ, lite för ofta.
Mm.
Och så. Och jag är ju alltid lite småstressad. Det är jag nog alltid. Och jag tror jag blir bättre sen liksom, när, under semestern när jag går ner i varv. Det är ju, tror jag verkligen. Men jag försöker liksom, man, det är ju också lite så här liksom att man försöker liksom göra det bästa och alltihopa liksom, man försöker, vi jobbar ju mycket med planering liksom, min fru är liksom gymnasielärare liksom och jobbar ju mycket och barnen, det är aktiviteter liksom och hela det biten, nu är jag ju fotbollstränare med grabben liksom, så att det är ju, man är ju där väldigt mycket, men det gäller ju liksom den här planeringen liksom, vardagsplanering som är så jävla tråkig, men just det här liksom att planera matlista, inköpslistor, åka storhandla, fixa, dona, ha koll på skolplattformen, vad händer, ja men liksom, ja, hela biten, man jobbar kväll, man jobbar helg, man ska middagar, man ska ha socialt umgänge, vi själva kanske ska ut och äta någon gång, det är ju ett jävla pussel att fota alltså.
Vad går ni och käkar när det går och käkar?
Nej, men det blir ju ganska väldigt, väldigt ofta ställda. Jag brukar hänga på Söder liksom lite grann. Så att, går vi lite snabbt på familjen kan man bara gå till Bistro Syd och käka dråbiff. Annars gillar jag ju bara argetur. Jag är på Nytorget, tycker jag är ganska härligt att slinka in i och bara äta något enkelt. Så här, så det...
Du, jag ville prata med dig om en råbiff. Ja. Och jag tycker ändå att jag har sett ganska mycket av världen. Jag har käkat rattlesnake eggs i USA och liksom ätit massa märkliga inälvsmatsgrejer över världen och i Asien och bla bla bla. Men det sjukaste jag ändå har ätit var råbiff på gris hos dig.
Ja, okej. Okay. Ja, det är den du pratar om. Ja.
Alltså, varför gjorde du den? Var det för att provocera bara?
Ja, men lite så är det ju absolut. Liksom. Ja. Och det, ja, men det handlar ju lite om att sticka ut och det är ju lite liksom med hela idén, men jag gillar ju att provocera, jag har alltid varit lite annorlunda så liksom när jag varit, ja men just det här att man gillar ju på något sätt att, jag vågar ju inte alltid sticka ut i alla sammanhang liksom, men här har man chansen, men det är ju även med namnet, min lilla ego liksom så, som är baserad på en Kent-låt där stack man ut och det har ju liksom varit det är ett vinnande koncept liksom, att köra Kent varenda kväll och folk tycker man är dum i huvudet, men det är, så här ska det vara. Gris, ja men folk har ju varit livrädda för gris liksom, ju att det är speciellt liksom att ja, hela uppväxten, gris ska ju vara liksom 75 grader, helt jävla genomkörd liksom, men det behöver ju faktiskt inte vara, och så här har ju ändrats liksom, och ja men nu tartar på gris.
Ja.
Det är helt okej, okay. Det är som att äta vilken tartar som helst egentligen, häst eller biff eller, det är inga konstigheter. Och där är det liksom, och det är kul, jag älskar det. Folk blir ju såhär, jag gillar den reaktionen.
Ja, jag var ju tvungen att äta den när jag såg den på menyn.
Vad var det för till? Vi har ju kört två olika varianter. Vad var det till den tartaren där?
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Kan det ha varit en friterad svartrot? Nej, nu chansar jag bara.
Ja. Nej, men vi har haft lite olika tappningar liksom, har vi haft. Så att den kommer tillbaka. Så jag får sätta upp det höst också. Tänkte också att man skulle vilja gå på en kycklingtartar, liksom råbiff och kyckling, men det, jag tror inte vi är där än riktigt. Struts däremot kanske kommer också. Ja.
Spännande.
Det är kul.
Vi var lite inne på det här med etik. Liksom, vet du att djuren som du serverar har haft det okej? Okay, liksom?
Inte till 100%, det kan jag inte säga. Då skulle jag ljuga, liksom, absolut inte. Utan, det är ju, jag tror liksom att det är ju, finns det säkert vissa krögare och vissa liksom, som har koll på det, liksom, små, som jobbar med små, små producenter. Vi som jobbar med större, man måste ju förlita sig på, liksom, på att, det ska, att de har det bra. Annars blir det extremt jobbigt att gå med den tanken hela tiden att du vet ju inte. Ja, men just det här också, liksom, det var väl någon sån här kravgård liksom, som hade nere, var nere i Skåne där, liksom, som var kravmärkta, som hade liksom, misshandlat djuren och så. Fan, det är ju tragiskt.
Ja, visst.
Och jag menar, då, de som köpt därifrån, liksom, de har ju förmodligen trott att de har köpt bra kravkött. Utan själv veta så det är liksom att veta hur det ser ut. Utan de här granskningarna som görs, det är ju positivt. Det är ju bara bra liksom. Och det hemska i det här liksom är ju att då kanske kronfågel och alla har ju säkert vetat om det här. Men de gör ingenting för att det handlar väl mycket om pengar kanske, jag vet inte. Och sen liksom då får den här då granskningen på sig så bara, oj, var det så här där? Oj, det var inte bra. Och det är det som är, kan liksom bli för bara stå istället för det. Okej, ja, vi har gjort misstag, det här var jävligt dåligt och nu ska vi fan rätta till det här en gång för alla. Det blir så jävla mycket falskhet i det här, alltså det är helt sjukt.
Du, nu har ju du relativt nyligen din första mästerkockssäsong i ryggen. Hur var den resan?
Nej, men det var roligt var det. Det var ju väldigt nervöst, självklart. Också väldigt kul och skönt på något sätt att komma bort lite från krogen liksom, om man skulle vara lite ärlig. Jag menar just här, nu har det ju löst det bra, det är ju väldigt, väldigt bra. Men att få göra något annat, man har ju varit bunden i krogen liksom, i så många år och komma få göra något annat lite. Sen jobbar jag på kvällen också, så det har varit ju väldigt, väldigt mycket jobb, det har varit ju självklart.
Hur lång är den där produktionen? För den känns ju längre i tv än den är i verkligheten.
Ja, men den är ju... Man drar igång i augusti och slutför i november.
Okej, det är så passande.
Ja, men sen är det lite olika intervaller liksom. Audition är ju 4 dagar i Stockholm, sen väntar man 2 veckor och så åker man och kör audition till en slutaudition då i Gävle. Och sen tar det väl 1-2 veckor så drar man igång i Stockholm och då kör man ganska, liksom, ganska hårt. Då kör man 2-4. Det tar ju ofta, ska man säga, 2 heldagar att spela in... Ja. 45 minuter tv.
Blev du besviken när du såg hur det gick till? I verkligheten?
Nej, det tycker jag inte blev. Mm. Jag ska vara riktigt ärlig, så har jag faktiskt inte sett Sveriges mästerkock innan. Så jag hade faktiskt ingen direkt jättekoll på det.
Nej.
Det var
du brukar jobba när det går?
Ja, faktiskt. Alltså, det är så. Jag har inte sett det förut. Självklart har jag sett någon gång så här, liksom, man har slagit på det lite. Så här,
ja, men bara... När du fick frågan, då såg du ju...
Ja, men då var jag tvungen att se det. Liksom. Mm. Då skickade de lite länkar och så. Liksom. Så det var ju... Men det var ju ganska kul. Bara, vad Sveriges mästerkock? Vad är det?
Får de mer hjälp än man tror?
Nej, det får de inte. Nä? Nej.
Okej, okay. Det säger du bara.
Ja, men alltså, det beror ju på, vad menar du med hjälp?
Ja, men alltså, om du håller på att gå åt helvete, eller liksom...
Nej, då går det åt helvete.
Okay.
Det gör det, absolut. Ja, det gör det.
Så de är så där duktiga som de ser ut då?
Ja, alltså, de blir duktiga kan jag säga. Liksom. Alltså, jag vet inte, det är ju så här... I början, ja, det är ju dock väldigt många som går till final. Nu var det väl 13 som gick till final i år. Och sen sållas ju liksom många bort ganska snabbt. Och sen när du kommer till de här liksom, sista 4-5... Och vi har kört lite masterclass, vi har visat lite tricks och så, liksom, hur man ska göra och tänka på. Och liksom, de är ju så svampar, bara snappar upp allting. Mm. Om man visar en gång hur man ska steka någonting, liksom, då steker de så hela tiden sen efteråt. Då är det ju med vitlök och timjan, det är smör, de står och vänder och du vet, smeker, köttar. Du vet, så här, då börjar det liksom bli hög nivå. Och när du är 3-4 kvar, liksom, då är de ju duktiga. Då är de bästa kvar. Mm. Och då blir nivån högre. Självklart liksom, och det är ju jävligt häftigt att se den utvecklingen.
Ska du göra det igen?
Ja, jag hoppas det. Det är ingenting som är påskrivet i dagsläget. Okay. Men jag vet att det kommer bli en säsong till i alla fall, det vet jag. Så man får se om man står där i rutan igen. Mm. Det gör jag jättegärna, för att jag menar, en säsong är ju ingen säsong, höll på att säga. Och få att gjort det ett år och få göra det igen hade ju varit jättehäftigt.
Alltså, har du en dröm om ett eget tv-program liksom, i någon form?
Nej, då är jag absolut inte. Nej. Och det är väl lite så liksom, med alltihopa. Det kanske blir en dag, jag har ingen aning, jag är svårt att se det liksom. Men jag tycker liksom mat-tv på det sättet försvann ju, det pikade ju för 10-15 år sedan liksom, de tv-kockarna som kom då. Och sen har inte det liksom riktigt, det har inte kommit någon ny generation av tv-kockarna, jag tror inte det...
David Chang.
Vad säger du?
David Chang heter han väl?
Ja, precis. Ja. Men jag tänkte mer liksom på de här då, tv-kockarna som kom i Sverige, så har allt för det här liksom med Tina och... Per och Leila, det har liksom inte riktigt, den nya generationen kanske inte finns någon sug för det längre på det sättet, med nya tv-kockar som kommer liksom, utan det är...
Sen har väl sociala medier tagit över lite,
ja, men
också,
lite
kanske.
Så också liksom, och sen är de här liksom då, tävlingsprogrammen av Sveriges mästerkock och Annas kamp, de har ju tagit det lite liksom, när tävlings... Det är väldigt populära då, de här tävlingsprogrammen och så liksom, så att det här mat, själva matprogrammet kanske inte behövs på det sättet längre, som man behövde kanske för 10-15 år sedan. Mm. Dock måste jag säga, Jamie Oliver... Mm. Älskar honom liksom.
Ja.
Jag vet inte vad jag bara säger det liksom. Jag tycker han fortfarande då, han, när man slår på honom på TV, även om han har blivit lite liksom avväxt på sig lite, så jag går igång på honom liksom. Jag tycker han är så fantastisk liksom, och har alltid gjort liksom, från Nakna kockarna liksom, att det är så extremt. När man slår på ett matprogram på det sättet, om man inte kan sluta titta, då har man lyckats.
Du, nu är det dags för succémomentet, frågar du inte fått förut. Är du beredd?
Ja, jag är, fan vad kul att få en fråga som jag inte fått förut.
Eller hur?
Ja.
Hur spännande är det med Speedway egentligen?
Det är absolut noll spännande.
Ja, tror du att Dackarna kan ha en chans på guldet i Elitserien?
Det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej.
Jag tror att jag kollade detta på vägen hit och de ligger någonstans i mitten. Ja. Det ser mörkt ut. Bara säljare har parfym dagtid, som min kompis Joakim för sådär 16 år sedan. Stämmer det?
Nej.
Nej. Okej. Har du parfym dagtid?
Ja.
Ja, samma här. Och vi är inte säljare.
Nej.
Vilken musik är den ultimata när man ska testa hi-fi? Säger man det? Hi-fi? Hi-fi? Fidelity?
Hi-fi.
Ja.
Musik till. Ja, men då ska man lyssna på Kent.
Jaha, det tycker du?
Mm.
Ja.
Det är det enda som funkar till allt.
Men är inte du måste vara jättetrött på Kent?
Nej, men jag blir fast inte det alltså. Det är helt sjukt. Ja, jag har ju verkligen försökt nu när de har slutat här att... Jag gillar ju hur mycket. Jag är ju gammal indie-poppare. Jag har ju lyssnat på så mycket musik i mina dagar så jag håller på liksom att krevera. Jag har haft så mycket skivor så det, jag älskar musik. Men jag älskar ju typ bara inte... Jag är lite mer öppen för musik idag. Jag kan ju typ älska liksom, ja, men dansmusik och ja, men jag kan älska slager, jag kan älska liksom techno, jag kan älska hårdrock.
Ja.
Det gjorde jag inte för många år sedan. Men jag kommer ändå tillbaka till Kent hela tiden. Mm. Så att, sen älskar jag ju Håkan och jag älskar mycket. Men,
har du haft Jocke Berg på restaurangen?
Ja, absolut. Självklart. Ja. Men Jocke Berg väl, och Kent har ju varit där nästan allihopa. Liksom, så det har ju varit en jävligt rolig grej där med just där med drog den lilla Lego. Mm. Namnet också. Det varit ju en grej. De hade sin releasefest för Tigerdrottningen hos oss också.
Du ser.
Det kan jag skryta med.
Kan du verkligen göra? Men nu ska vi tillbaka till frågor du inte fått förut, för den där hade du fått förut. Varför ska jag inte köpa båt?
Extremt tråkigt att ta upp den på hösten alltså. Helt värdelöst. Ska du förvara någonstans också?
Mm.
Nej, inte bra. Så kommer regna också hela sommaren, alltid.
Okej. Okay. Har du ägt båt någon gång?
Nej.
Nej. Jag är jättenyfiken på vad du liksom hoppas på för din framtid. Jag ska säga också att där var frågor du inte fått förut slut.
Okej. Okay. Den frågan har jag faktiskt aldrig fått förut heller.
Okej.
Okay. Jag hoppas att samhället öppnar upp och vi slipper det här coronarestriktioner för all framtid.
Mm.
Och att ja, att det liksom ska gå tillbaka till inte något jävla nynormalt utan till det normala vi har förut.
Mm.
Inte liksom att vi ska hitta på en massa nya regler för att ifall det kommer något nytt virus i framtiden eller någonting, utan ja, satsa pengar på sjukvården och se till liksom att äldreomsorgen har det bra och att vi liksom grejar här.
Mm.
Tänk rätt.
Och liksom vad för din egen del och vad vill du uppnå med resten av livet?
Ja, det är det som är lite tragiskt liksom, att jag inte vill uppnå någonting då, uppenbarligen, okay. Utan det kom väl till mig sen då. Men jag har inga direkta mål just nu liksom, utan nu har man ju levt det här liksom, den här tungheten, utan nu vill man ju bara få ordning på liksom på vardagen, och jag ser inga liksom mål framför mig, utan jag brukar dela upp liksom lite grann. Alltså nu är det sommar, helt underbart, sen kommer hösten och då ser jag fram liksom mot julen, lite ledighet, och så liksom har man 4 månader, man jobbar hårt och man gör det, och sen rullar det här som ett jävla ekorrhjul. Kanske låter deppigt, men jag har inga så här mål, jag ska köpa någonting eller göra någonting eller resa någonstans, utan nej.
Vet du, jag tycker det låter avundsvärt. Du är ju på rätt plats i livet då.
Ja, det kanske är faktiskt. Ja. Så att, jag har det hyfsat bra faktiskt.
Är du släkt med Jonas Sjöstedt?
Nej.
Då har jag slut på frågan.
där dog det.
Ja. Men du, stort tack för att du tog dig tid.
Det är otroligt kul att vara här faktiskt. Roligt att få ett litet annorlunda samtal som man inte pratar om varje dag.
Nej. Stort tack hörru.
Tack.
Tom Sjöstedt, och han var ju osäker, men eftersom han är med på pressbilderna för nästa säsong av Mästerkocken tror jag att vi kan konstatera att vi ser honom där i höst igen. Hoppas också att du har haft en trevlig stund och att du vet att Värvet distribueras av Acast, produceras av Saga Markula och Carl Birgersson och leds av mig som heter Kristoffer Triumf. Vad jag inte tror att du vet är att nästa gäst i Värvet låter ungefär så här.
Jag önskar att hela det där året bara kunde raderas. Att jag aldrig skulle behövt vara med om det där.
Yes, Åsa Lindeborg, missa inte det. PS, jag har köpt båt. Hurra! PS2, vill du för övrigt söka till Sveriges mästerkock får du skynda dig. Sista ansökningsdag är 6 augusti 2021. Nu lägger jag på. Nej, du först. Okej. Okay. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.